Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till ett rykande färskt avsnitt av din favoritpodd om löpning, Evelöv och Månström. Och vid min sida har jag som alltid världens snyggaste löpsteg och numera inte längre förkyld, Malin Evelöv. Ja. Hur är läget?
Ja, den var skön att höra. Ja, när sist vi satt här var ju jag dunderförkyld. Och nu är jag bra igen.
Kul för dig, det är inte jag.
Nej,
jag har fått dina baciller.
Bytt roller här. Ja, nej, jag vet inte om det är mina baciller eller februari basillerna som allmänt ligger ute i luften nu.
Exakt, men du, då måste jag ju fråga dig, när du gick på träningen igen, Malin, vad gjorde du? Var du helt frisk eller gick du ut och liksom sprang bort det sista, som det brukar heta?
Nej, alltså jag blev ju successivt frisk, men jag hade liksom sån där pyttelite rethosta kvar, och då kände jag att egentligen vill jag rulla igång musklerna men inte så mycket belasta bröstet och andningen, så att jag började faktiskt med ett lättare gympass bara för att liksom starta igång kroppen, för jag kände mig stark och pigg, men liksom tog det lite lugnt med pulsen. Och sen så var jag i Norge och åkte längdskidor i liksom långt men i låg fart, så att jag liksom hade också där inget lågintensivt, bara rullade igenom muskulärt, och det var nog en väldigt bra start rent ut sagt, att vara ute mycket, bara inte någon hög puls på flera dagar, men ändå kom jag igång, så jag fick en otrolig träningsverk, alltså det är
kroppen
helt sjukt att känna det, att man vilar ett tag och så gör lite grejer som man inte gör varje dag heller. Så jag stapplade hem här och hade träningsvärk i hela kroppen.
Men sen, hur länge var du borta då? Från träning?
10 dagar vilade jag helt faktiskt. Jag är väldigt noggrann med det där faktiskt, att inte starta för tidigt och inte starta för hårt heller. För jag vet att det är lätt och få sviter om man av tyngre slag, om man gör sådana dumheter. Det är det enda som jag faktiskt har varit väldigt, väldigt genomgående duktig på faktiskt genom min karriär också, att inte träna när jag är sjuk.
Som vanligt har vi ett fullmatat program att leverera till dig som lyssnar, och om en stund kommer vi att ta upp ett ämne som aldrig upphör att engagera, nämligen helt enkelt, hur ska man lägga upp sin träning? En enkel men ändå så svår fråga. Och till vår hjälp har vi Niklas Grön som verkligen brinner för det här med att hitta det bästa träningsupplägget åt sina aktiva. Och bland hans adepter hör bland andra längdskidåkarna Hanna Falk och Britta Johansson Norgren och skidskytten Fredrik Lindström. Sen unga år har han läst allt han kunde komma över om träning och har lagt ner sin själ i att utveckla sitt egna unika tänk. Väldigt, väldigt intressant det där, Malin.
Verkligen. Det är så spännande det här med träning, just att det inte finns rätt och fel i en skolbok heller, utan det finns så mycket olika varianter av att faktiskt utvecklas, både på elitnivå och motionsnivå. Man måste bara hitta ett sätt som funkar för en viss individ, och det är också kopplat till psyke, liksom, att man tycker det är kul och att man liksom svarar på den träningen. Så här skulle bli jättespännande att prata med Niklas.
Verkligen. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite om ett just nu högaktuellt ämne, nämligen förkylningar. Vi är ju mitt uppe i vabruari, som det kallas, och både du och jag, Malin, har ju trillat dit hårt på riktig segdragen hosta och annat mys.
Ja, och du är ju inte ensam om, har jag förstått. Jag har träffat på väldigt många som har haft liknande varianter. Jag tror ju det där liksom att oavsett vad man äter eller olika produkter och så, man kan stoppa en hel del saker genom att göra saker rätt förstås, och tvätta händer och sköta kosten bra och sova
inte pilla
gott
sig
och,
ögat.
Nej, och sova mycket och även kanske i vissa fall då lyckas häva en virusattack och en förkylnings pågående sak med bra produkter. Men ibland så slår det liksom igenom allt.
Och så är det.
För min del så har jag väl känt många gånger att jag blir inte sjuk så ofta, eller väldigt sällan egentligen. Men när jag väl åker på något, då är det en av rejält slag. För att då har liksom alla de här sakerna som jag normalt sett lyckas hålla förkylningar på avstånd med, inte ens de hjälper för att det är så kraftig sak.
Ja, men jag känner också det. Och sen ska vi ju säga att det finns ju produkter, vi ska alldeles strax prata om en. Det finns ju produkter som skyddar väldigt bra och som bildar liksom en sån här barriär i halsen, i svalget, för att mota bort olika baciller. Men sen är det ju så att det funkar ju inte på allt, liksom. Ibland så blir det bara så att man trillar dit, och det gäller ju för mig också.
Men sen är också vissa produkter kan väl också kanske göra att det begränsar utbredningsområdet. Jag känner i alla fall att min förkylning var på väg långt bak i halsen, och jag trodde att den skulle gå ner där och sätta sig, och då blir det ofta långdraget. Men jag tog faktiskt och åt Medistus och försökte liksom häva den där stora nedgången i halsen, och ja, jag fick faktiskt inte ont i halsen, utan det liksom satte sig mera i näsa och hosta, och det är alltid svårt att säga vad som är vad, och men jag tror i vissa lägen att man i alla fall kan begränsa eller minska ner en förkylning, även om man tyvärr inte alltid lyckas trycka det helt bort.
Nej, och du nämnde nu Medistus, och det är ju så här, det finns ju olika produkter på marknaden, det finns sprayer, det finns tabletter och så vidare. Och en favorit som jag gillar väldigt mycket, den är så smidig att ha med sig och den smakar gott. Det tycker jag faktiskt är viktigt.
Det är ovanligt när det kommer till.
Eller hur? Det är ofta så smakar det så här kliniskt, men Medistus antivirus då, det är en sugtablett. Den har ju då två olika smaker. Jag älskar den här med honung och citron. Mm. För den är som en så här, ja,
men en nästan som en halstablett, fast inte så söt.
Nej, precis. Och berätta lite grann då om den här produkten. Så det är alltså en sugtablett, den skapar en fysisk barriär över munnens och svalgets slemhinnor, som gör att virus och bakterier då får svårt att fästa. Och det här skyddet mot virus och bakterier, det varar i upp till 2 timmar. Och det är jättebra om man till exempel så här sitter på tunnelbanan, bussen, ett flyg, tåg eller vad det nu kan vara, ett väntrum. Där är det ju liksom fullt med baciller. Så om man tar det här för att skydda sig lite grann. Och det ska man också säga att man bör inte dricka varm dryck efter att man har tagit den här tabletten. För då har jag förstått att då kan skyddet försämras. Då kan liksom den här barriären påverkas. Finns som sagt i 2 olika smaker. Och verksamt ämne. Jag är ju gammal kemist, Malin.
Ja,
jag tycker
det
här
är härligt. Nu får du plocka fram kunskaperna här.
Ja, exakt. Det är alltså då en polyfenolrik kombination av örtextrakt och schistosyn 200-extrakt. Och det är alltså då, kan man säga lite förenklat, det är liksom det som man i växtriket använder för att bilda liksom barriärer för att skydda sig. Så att det är liksom, vi har lånat in från växtriket. Mm. En väldigt effektiv produkt. Så det tycker jag är kul. Och nu ska jag säga så här att Medistus antivirus, då, de här tabletterna, säljs i paket om 10 stycken. Och man kan köpa dem på apotek, på nätet, i fysiska butiker. Ja, på de flesta ställen. Och man kan också säga att barn från 6 år kan använda dem. Så att man vet det. Och ja, eftersom det är en så kallad medicinteknisk produkt så kan man alltså inte överdosera. För den liksom interagerar inte med, den går inte in i kroppen, utan den ligger ju som en barriär där i halsen och sen bara ja, sköljs den bort till slut. Så det kan man ha koll på. Och ja, vi tackar Medistus antivirus för samarbetet. Det har blivit dags att hugga tag i dagens huvudämne, nämligen hur man hittar det perfekta träningsupplägget. Och till vår hjälp har vi ingen mindre än Niklas Grön, som jag tänkte skulle få presentera sig själv om en liten stund. Men som jag sa tidigare så har han alltså tränat storheter som längdåkarna Britta Johansson Norgren och Hanna Falk. Och om tekniken finns med oss nu så ska vi ha Niklas på tråden. Hallå!
Hej, hejsan, trevligt!
Hej, vad kul att du vill vara med oss i podden. Kan du inte, Niklas, börja med att berätta lite kort om dig själv? Hur du kom sig att du fastnar för just det här med att träna andra och din filosofi kring det?
Absolut. Jag är Niklas Grön, bor i och lever i Örnsköldsvik. 48 år, bor där med min familj och jobbar som mest och tränar helst. Ja, filosofi och hur jag kom in på just träningsbiten är väl att jag var någon träningsnörd redan från ung ålder. Jag plöjde alla idrotter som bara jag fick plöja för mina föräldrar.
Och vad menas med plöja? Alltså att du utövade dem eller läste du liksom i böcker?
Jag
eller?
Utövade dem. Jag körde, skulle jag vara på fotbollsträning så cyklade jag först 3 mil till träningen. Så cyklade jag hem efter träningen. Skulle jag åka på en skidträning så åkte jag rullskidor dit och så sprang vi på träning så åkte jag rullskidor hem. Så jag gjorde alla idrotter. Pingis, skytte, taekwondo. Jag älskade alltid idrott.
Oj, du hade kunnat vara på OS i mångkamp i alla grenar.
Exakt, men då blir det här fantastiska att man blir bra på allt men inte bäst på något. Och där var jag.
Ja, okej. Okay. Men du kan alla sporter, låter det som.
jag hade lätt för mig i idrott, det hade jag. Så det som hände sen då, det var ju att när de andra fick gå på skidgymnasiet etc. Då gick jag på biblioteket och jag läste träningsböcker redan på högstadiet. Jag antecknade. Min pappa och mamma hittade en idag i pojkrummet hur man ska bli bäst som. Och det, till och med en kommentar står det så här hemskt. Har du inte nått toppen innan 23 års ålder så är ingen idé att fortsätta.
Oj, du var det till dig själv då eller? Eller var det liksom...
Ja, det var till och med själv baserat på det jag hade hittat då som 15-åring.
Men kände du aldrig att du ville satsa på en idrott och försöka bli bäst då? Eller var det att du ville vara allround och kunde inte bestämma vad som var vad?
Jo, jag kände ganska tidigt, men egentligen sent för den idrotten som 15-16 år kände jag längdskidor. Det hade jag väldigt lätt för mig när jag var yngre. Så jag började satsa på längdskidor som 15-16-åring väldigt sent. De andra gick på skidgymnasiet. Så att jag satsade på det och gjorde det jag kunde där.
Mm. Jag förstår. Jag ska också säga att faktiskt idén till att ringa upp dig fick jag från Mikael Lindnord som tipsade om dig, som jag intervjuade för Maratonpodden, han med hunden Arthur, multisportaren. Mm. Han pratade ju varmt om dig. Jag har ju känt till dig, Niklas, men liksom han sa att ni måste verkligen ringa upp Niklas och prata med honom. Men då tänker jag så här, du läste allt du kunde komma över om träning. Och hur kom det sig att du blev tränare då till de här liksom stora skid- och skidskyttestjärnorna? Liksom, vart ledde dit?
Ja, men det byggdes upp från steg från steg. Det ena gav det andra. Jag efter avslutad karriär som 25-åring så gick jag en hel del utbildningar och de började få upp ögonen för mig. Olika åkare och började kontakta mig om träning på låg nivå först och sen så var det mer och mer. Och sen fick jag mitt första tränaruppdrag som förbundskapten som 25-åring för svenska paralympiska längdlandslaget. Och det tyckte jag var ju superhäftigt. Så jag var deras förbundskapten i 5-6 år och fortsatte utbilda mig etc. och fick mer förfrågningar från sidan om av bättre och bättre åkare. Till slut så fick jag då förfrågan helt plötsligt från, jag har varit uppringd av Gunde Svan som ville göra en intervju av mig i en skola i Sveg i all hemlighet.
Jaha, spännande.
Och, ja, det gick han igenom mitt träningssystem, hur jag funderar, som hur jag planerade träning. Och det var 2 timmar av riktigt förhör av en häftig Gunde med tidtagarur.
Oj, vänta nu, det här hade man velat nästan vara en fluga på väggen.
Oj, ja. Verkligen. Men vänta, du som kan allt, vad jag förstår, teoretiskt och har läst allt. Och sen Gunde som har varit på den nivån han har varit. Så det måste ha varit superhäftigt att vara publik där.
Men vad är ditt träningssystem, Niklas? Kan du beskriva det?
Vad är tänket?
Ja, men man kan säga så här, min filosofi som jag byggt upp under åren som också lett till att de presterar, de som jag jobbar med, det är att jag alltid satt den aktive i centrum, oavsett om det är medialt eller om det är träning eller hur den mår, så den aktive i centrum. Och sen så kommer nyckel nummer 2, det är att jag alltid ser till vid första starten att skapa ett high performance team, ett team runt den aktive eller runt laget. Så att vi ser att alla rutor är täckta, det vill säga att de har mental hjälp, de har nutritionen på plats, de har en teknikansvarig, de har materialet klart. När vi har satt den kartan runt den aktive, då är jag redo att börja träna med dem. Och sen kommer nummer 3 som är, ja, den är lika viktig också. Det är jätteviktiga saker här som jag tycker, och det är just delaktigheten, den aktive. Även om jag delar ut extremt detaljerade program med allt, så är den aktive med att ha sista ordet innan den får slutprodukten. Mm. Det är viktigt.
Så det är inte att du skickar ut ett program som Wolfgang Pichler på fax?
Nej,
faxar
han ut.
Jag har i fall hört Magdalena Forsberg säga det, och även Helena Ekholm, att det var ångest på söndagskvällen när faxen brände igång och Pichlers program för veckan kom.
Det stämmer. Och jag kan berätta att när Fredrik Lindström klev utanför bubblan Wolfgang Pichlers aktiva, och han var en av deras stjärnor, knackade på min dörr och frågade om jag kunde ta över hans träning sista 2 åren inför OS i Pyeongchang. Då var jag uppringd av Wolfgang Pichler 2 dagar efteråt.
Oj då.
Och han sa direkt till mig, hej, det är Wolfgang. Och så sa han på sin engelska, tyska, jag har hört att du tänker träna Fredrik Lindström, och då väntade jag mig värsta grejen. Men då sa han så här, det är okej för mig. Jag hörde att det var Niklas Grön, så det är okej. Du var i Finland i 4 år, så att det är okej. Du får köra.
Ja, okay. Så du fick klartecken från Wolfgang. Det är ju, det är stort.
Ja,
det måste ha varit en riktig komplimang.
Men du, men Niklas, de här olika personerna då som du tränar, är det vitt skilda upplägg för till exempel Britta och Hanna?
Ja, men det som är intressant här, tar vi som Hanna, så hon ska prestera på 3 minuters sprint. Britta ska prestera på 2 timmar stakning. Jacqueline Lochner, supersprint 14 sekunder. Fredrik Lindström, 35 minuter.
Ja, Jacqueline kör rullskidor, va?
Ja, och skidor, och supersprint. Mm. Och det är 14 sekunder ungefär. Så det är 4 helt olika krav på idrotterna. Mm. Det häftiga är ju då att, som jag brukar säga, har man knäckt koden för träningens periodisering över året, så får man dem att prestera. Och svaret på frågan om de har liknande program, så är det absolut, har de liknande periodiseringar. All min träning följer samma rytm, samma periodisering. Sen har de olika toppar på året, så att man får göra minitoppar eller singeltopp etc.
Vad bygger du liksom uppläggen på mest? Är det liksom din, det du har läst dig till, eller det du har själv lärt dig av hård träning och att du har provat, eller en kombination? Eller?
Jag kan säga att i början så var det kombination, massor av läsning och learning by doing. Sen så fick jag det bekräftat år efter år att det började resultat, och sen var det medaljer. Sen hade jag nyckeln till all min periodisering är en kär vän som ni säkert känner till, Justin Hafstein.
Mm. Tränare för Daniel Ståhl.
Jaha.
Ja, visst. Mm. En guru inom explosiva idrotter. En guru inom periodisering, just träningssystem. Och vi satt för kanske 10-12 år sedan på Bosön i 2 dygn, och Han gav mig och lärde mig hela sitt system om periodisering på explosiva idrotter och jag gav tillbaks på uthållighetsträningen. Därav byggde jag upp mitt system på den explosiva periodiseringen och där öppnas min nya värld på en nytänk på längdskidåkning och uthållighetsidrotter. Hur man ska få in 500 medicinbollskast, 500 kast och etc. etc. för att få turbon. Och det har varit en nyckel genom hela min karriär sen.
Men vi pratar ju mycket om löpning i den här podden. Ingår löpning i de här träningsuppläggen för de här olika personerna?
Absolut.
Skulle en sprinter och en maratonlöpare kunna tänka lite likadant fast med annan träning då?
Absolut, helt rätt. Och tar man då 100% träning på året så är 50% ren löpning oavsett. För Jacqueline som kör supersprint, Britta som kör Vasaloppet. Mm. Så det är fortfarande 50% fördelning. 50% är ren löpning. Den andra 50% är fördelat på skidor, skate, klassisk, styrketräning, explosiv träning, medicinboll och hopp.
Just det. Tränar du även motionärer, Niklas?
Jo, det gör jag. Och jag har förmånen att bli uppringd. Jag har aldrig gått ut och sagt att jag söker någon, utan jag har ringt mig så tar jag mig an per säsong, de som jag anser att det här ger mig någonting. Mm. Oftast så är det toppvärldsåkare. Sen så kan det komma någon som ger ett stort mervärde för mig. Då slår jag till och så kör jag. Så att jag har också motionärer.
Men det är elitmotionärer då, eller sådana som satsar på något lopp och tider och så?
Nej, jag har både och. Mm. Men oftast är det elitmotionärer som vill ha det här lilla extra. De nybörjarna, det är mer oftast liksom teknik och hur man ska åka som, men det gör jag inte så mycket nu.
Men då, om du ändå har liksom varit i kontakt med motionärer, skulle du kunna säga vad är liksom det största misstaget som motionärer gör? Har du definierat det?
Absolut.
Berätta. Och
det nu kommer sanningen här. Ja.
Niklas suckar djupt.
Ja. Det är den så kallade gubbfarten. Det är den gemensamma nämnaren, skulle jag säga.
Att vad är det?
Alla pass är i stort sett lika fort, lika samma intensitet. Oavsett om det är ett långt pass på 2 timmar eller om det är ett intervallpass så har de en fart av 75-85% och max som ligger på en gubbdistans i stort sett. Och de blir aldrig snabbare än så. Och de blir heller ingen långsamma. De blir jätteduktiga skidåkare och löpare etc. Men de blir aldrig snabbare.
Niklas, det glädjer mig i min egen teori som coach för motionärer i löpning att du bekräftar det som jag sitter och tjatar om här i vår podd om intervallträning och styrketräning och att man måste ändra farterna för att bli bättre och det är ju skönt att höra att det är faktiskt samma problem.
Men varför är det så svårt att varför det är även kvinnor, ska vi säga, så man kan säga gummfart också.
Ja, gubb och gummfart.
Varför fastnar folk i det här liksom, gum- och gubbfarten när man vet egentligen med huvudet, tror jag, att man inte ska, liksom, man ska variera sig?
Ja, men jag var där själv också. Och man tänker, nu ska jag träna och träningen måste ge någonting. Då måste det göra ont, det måste kännas. Men faktum är att den stora breakthrough för mig, det var när jag var med en av de absolut största skidåkarna i världen, Virpi Kuitunen. Han hade förmånen för att vara med honom och träna med honom det sista året avslutade sin karriär. Han har tagit mängder motsmedaljer. Det året jag var med Virpi Kuitunen i Finland, då öppnades ögonen för olika farterna på passerna. Hon körde 2-3 timmar i gåfart på skaterklass. Jag tänkte, hur kan det här ge någonting? Dag efter dag efter dag. Dagen 3 när vi körde intervaller, då körde de så fruktansvärt fort så det fanns ingen som följde med. Och de passade var kort och effektiva.
Det låter som Malin-pass det där.
Virpi och jag hade klickat.
Ja, så faktum är att sen den dagen, och det här är ju kanske då 8 år sedan, så sen den dagen så har alla mina åkare, oavsett om det är Britta som kör Vasaloppet eller om det är supersprint 14 sekunder eller om det är ett elitserienbandelag som jag kör, så är det intensiva pass, intervallpass, om det är maxpass, om det är A2, A3, olika zonerna, så är de passen effektivt max. Då får inte vara ute en sekund längre än till 1:15. Och det är liksom så långt ifrån längdåkning bara kan komma, inklusive uppvärmning. Sen när vi kör långa passen, då är det lugnt och upp på 2-3 timmar då. Men korta passen effektivt.
Tröskelfart då? Vad tycker du om det? Ska man träna i det?
Absolut, absolut. Jag skulle säga så här, vill förbättra VO2 max och bli en bättre atlet, då måste du komma på 80% av max där någonstans för att överhuvudtaget kunna påverka VO2-max-systemet. Och tar man en låg tröskelfart någonstans där 75-85% av max, då förbättrar VO2-max, så den är ganska behaglig. Mm. Skulle jag säga.
Mm. Nej, men det är
intressant.
Det är just det där att som jag brukar säga, träning är ett stort pussel, och tränar du bara eller försöker lägga samma bitar hela pusslet, så blir det halvbra. Det blir helt okej. Okay. Du har absolut nått en bit fram och du kan falla tillbaka på, men det blir aldrig fullakt.
Det som är intressant, ska jag säga, många som ringer upp mig, det är de som redan har nått en hög nivå och tar medaljer, men de har stagnerat. Då har jag en bra egenskap att jag snabbt kan titta på deras plan, och det jag brukar göra då, det är inte att jag lägger till, adderar någonting, utan jag styr upp vilodagarna, korta intensiva passerna etc. Sen presterar de alltid inom 8 månader.
Men du, kan inte du ta dig an Kalle Halvarsson?
Jag var den som tog ut han 2009-2010 till U-landslaget, så jag känner han väldigt väl och en fantastisk kille, och han har alla potentiella kapaciteter för att bli bäst i världen.
Mm. Okej. Okay. Men kommer ni att träna tillsammans i framtiden, tror du?
Det får framtiden utvisa.
Ja,
okej. Okay.
Nej, men det är ju, så är det alltid. Det är många bitar som ska på plats.
Men du, Niklas, om vi skulle runda av vårt inspirerande snack här med att du skickar med ett gäng tips till motionärer som lyssnar på det här då, förutom att undvika gum och gubbfarten. Har du några fler grejer som man kan ta med sig in i sin träning?
Jag skulle absolut direkt säga nummer ett, hellre träna ofta och kort än att satsa allt på ett kort och träna sällan och träna jättemycket. Det är nästan bara träningsverk och du får alltid börja om. Hellre träna oftare och korta pass så att man får in det i sociala livet. Och vill man ta ett steg till, då skulle jag absolut titta på önskad målsättning i framtiden och titta på vilka krav som krävs för att nå resultatet, och sen ta hjälp och råd av någon som kan hjälpa till att sätta grovplanen. Mm. Då har man nycklarna.
Och håller du med mig, Niklas, när jag säger att just det där att om man ökar kvaliteten på träningen, så måste man också våga vila så att du har något att ge på de där kvalitetspassen, så att det inte bara blir den där grå massan med mycket träning utan kvalitet?
Ja, det skulle jag kunna prata hur länge som helst. Mm. Och det är en av nycklarna. Vilan inför mästerskap, inför sitt eget lilla mål på DM eller för att uttaget mår bra, så vilan måste in. Det var det sista vi pratade med Britta Nordgren om igår innan Vasan, där vilan gäller. Mm. Jätteviktigt. Och ju hårdare du kör, ju mer vila måste du ha.
Precis. Ja, men
hur vilar man bra då? Vad gör man när man vilar? Ligger på soffan?
Du tar hissen istället för trappen. Mm. När du vilar, så vila innebär i flera komponenter. Framförallt måste du ha god sömn och rätt kost. Har du fått med dem, då startar återhämtningen. Då ligger du i fas. Men stress, bort med stress, vila och sömn och kost.
Väldigt tänkvärt det där. Det tror jag många fick lite ny input där.
Verkligen. Det här är otroligt värdefulla tankar som både du och jag skriver under på.
Ja, absolut. Niklas, tack så jättemycket för att du ville medverka i Gävelöv och Månström, och vi hörs säkert framöver.
Absolut. Tack så mycket. Jättetrevligt.
Ja, lycka till.
Tack.
Men Malin, tänkte på det här med gum- och gubbfart. Hur skiljer sig den i förhållande till tröskelfarten som vi har pratat om i tidigare avsnitt?
Jag tror det Niklas var inne på är nog mera det här som många, om man ska översätta det här till löpning, så är det ju, skidåkning är ju längre tid. Det är som cykling. Du håller på liksom dubbla, trippla tiden mot löpning. Man kan inte springa lika länge generellt sett som man håller på med de uthållighetsgrenarna. Men om man liksom ska bryta ner det till löpning, så tror jag att det som man kan jämföra med är ju att, som Niklas var inne på, att många motionärer springer en och samma fart. Oavsett om de sticker ut sin 7-kilometersrunda en tisdagkväll och sen kör de ett långpass på 20 kilometer på helgen, och sen kör de någon 12 en annan dag.
det liksom blir i stort sett samma fart jämt oavsett distans, oavsett vad du gör.
Ja, men den farten menar jag liksom, är den är så här, han sa ju att den var typ så här halvsnabb.
Jag skulle säga att det är inte den där riktigt långsamma som vi pratar om när man kanske ska köra ett långpass, riktigt långpass när man faktiskt kan gå till och med en kortis och stanna och äta någonting litet och verkligen hålla ner farten. Det är inte den farten vi pratar om, utan jag tror att det är den där så kallade komfortfarten, när du egentligen känner att det går relativt bra att springa här och du kan till och med prata lite grann med någon bredvid, men det är inte liksom knapp styrfart. Men det är inte det där att du går upp i någon obekväm känsla. Nej. I löpningen. Sen kan du bli lite trött på slutet och stum i benen för att du har sprungit, men relativt bekväm fart om du är något sån här tränad.
Just det.
Den är skön att springa i.
Jag tänkte vi skulle hugga tag i några av alla de lyssnarfrågor som har kommit in till oss, Malin. Det är ju folk bara fortsätter höra av sig hela tiden, så det är ju superkul.
Vilket är fantastiskt för oss.
Ja, men verkligen. Och hälsenor är ju någonting som du har erfarenhet av, Malin, och som också vi får väldigt mycket frågor om. Och Maria, hon undrar så här. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. När vet man att kroppen är redo att springa igen efter att man har haft både hälseneinflammation och hälsporre? Jag vet grundproblemet till överbelastningen men är så osäker på när jag vågar springa igen. Hur lång tid kan det ta för senorna att läka? Är det okej att genomföra all typ av aktivitet så länge det inte smärtar? Och vad är er inställning till hälskydd som man lägger in i skon?
Oj, både hälseneinflammation och hälsporre är ju tuffa skador.
Vad är det du har haft?
Hälsenor. Ja. Men jag har framförallt inte haft så mycket inflammation i senan utan mera problem nere på hälbenet med utväxter på själv pålagring på hälbenet som har skapat inflammation nere vid fästet. Men det är ju en väldigt, det är tuffa grejer att bli av med. Alltså senor överlag tar lång tid att läka. eller få, för att det är dålig genomblödning helt enkelt i senor och långt ner ut i ytterkanterna på kroppen, så prioriterar man inte det heller. Det är bättre att få en stor lårskada egentligen i muskeln, för där är massa blod som passerar och det läker snabbare. Men och hälsporre har jag tack och lov aldrig haft, men det är ännu värre.
Ja, det är vidrigt.
Det har du haft, och jag vet att jag har väldigt många kunder som har haft det, och det kan ta 1 till 2 år att bli av med. Och det påverkar ju även i din vardag. Det är ju inte bara när du springer. Vissa skador är ju liksom att så länge du inte springer så funkar det. Men hälsporre är ju svårt att bara leva med normalt.
Ja, och det som är så lömskt med hälsporre, det är ju att du kan ju liksom, smärtan kan ju försvinna en bit in i passet när man blir varm. Men sen gör det ju liksom helvetiskt ont när man till exempel stiger upp på morgonen som under foten. Så det där är ju svårt att veta, precis som Maria frågar, så här, när vågar man springa igen? Det är ju faktiskt jättesvårt.
Och det är samma med hälsenor. Många gånger så kan du värma upp och det funkar under passet, och sen kan du inte gå efter när du har suttit i soffan och tittat tv en timme eller på morgonen efter. Men det viktiga är ju liksom att med båda de här krämporna, att är det så illa att du får väldigt ont efter, även om du kan genomföra ett pass, då är det på fel sida av det som är okej. Man måste liksom ta sig en period med annan träning helt enkelt och låta det här lägga sig, för det är en inflammation, en överbelastning. Och sen kan man ju göra massor med rehab grejer och underhålla och förbättra läkningen, men det tar tid, båda de här grejerna tar tid.
Och hur vet man liksom att man är redo?
För det första så måste man börja väldigt försiktigt, otroligt låg nivå rent ut sagt. Det går inte att gå ut och känna att jag är så sugen och så känns det ingenting och så lägger man på, utan man får verkligen under lång tid testa sig fram i extremt försiktig upptrappning, skulle jag säga.
Alltså lugnt tempo?
Ja, och kort. Ja. Inga långa pass. Nej. Absolut inte gå ut och springa något längre, inte ens i lågt tempo, utan tvärtom. Korta pass med bra tänk i löptekniken, så man aldrig slarvspringer. Och framförallt så tror jag det viktiga är att inte bli för långa pass i början. Det är det som kostar, även om det inte är i hög fart. Och så länge, jag skulle säga till Maria här, att så länge det inte gör ont, varken under passet eller att det kommer någon rejäl smärta efter, så är du absolut på rätt spår. Men du måste fortsätta att ta det väldigt försiktigt i upptrappningen. Alltså lång period.
Alltså att man inte, som du säger, gör det ont till vardags hemma, då är det ju ändå någonting som är fel.
Det är det absolut. Och lite, ibland kan man ju ha en känsla, en tid efter en skada så kan man ha en känsla av att jag har inte ont, men jag känner att jag har haft ont.
Fantomsmärtor,
ja, liksom. Nästan liksom, ja. Att det tar ett tag innan kroppen vågar lita, eller huvudet vågar lita på kroppen igen, och att man blir säker på att ja, men det funkar faktiskt. Och även då måste man fortsätta att trappa upp under lång tid och se löpningen. Inte som träning, utan bara som en comeback-känsla av att introducera det för kroppen igen. Men det här är ju två av de värre löparskador man kan ha.
Men har du, Malin, kommit på liksom, vad var orsaken till dina hälsenproblem?
Ja, jag har ett par förklaringar till det. Eller både tyvärr något som jag inte kan göra åt, och det är hur mina fötter är byggda. Alla läkare, när de ser dem, så säger de ops, det där. Jag har ett extremt högt fotvalv som är stenhårt. Många får ju problem med, kanske när man kommer upp i åldern också, att fotvalvet börjar plattas ut. Man liksom faller igenom, och då behöver man inlägg för att liksom inte... Ja, få en platt fot. Mitt fotvalv är som ett gips, block, stenhårt och väldigt högt, och det är väldigt belastande för hälsenorna. Sen säger de att det är väldigt bra för spänsten i foten i många löpare på hög nivå som har en liknande fotbyggnad. Så det kostar mer för hälsenor rent hur man är byggd, men det är bra för löpning. Så där har vi en sak som jag inte ens kan göra något åt. Men sen så är det ju självklart att jag har ju sprungit extremt mycket under mina år, och jag har ju bara fått acceptera det att jag kan inte springa varje dag. Jag måste liksom träna mer allround, och tack och lov gillar jag ju andra saker, lite som Niklas var inne på tidigare i vår intervju, att jag har ju nästan testat alla sporter som finns, och jag gillar att hålla på med andra grejer. Så att för mig är det enkelt numera att jag faktiskt byter ut rätt mycket i löppass mot andra grejer, för att inte det ska bli för mycket löpning. Ja. Då håller det rätt bra.
Det låter klokt. Mm.
Så är det. Ibland kan man inte göra så mycket åt hur man är byggd, men man kan undvika det genom att hitta former för hur man ska liksom hitta en nivå som funkar.
Och jag tänker det här som Maria undrar om, hälskydd som man lägger in i skon. Jag tänker så här spontant, jag vet inte om du håller med, men man ska ju inte behöva ha de här hälskydden hela tiden, utan i sådana fall liksom i en fas där man känner att man får en avlastning kanske, men inte att det liksom blir att man alltid går runt med de här hälskydden. Då är det, behöver man dem hela tiden, så det är väl någonting som är fel.
Ja, jo, men det är klart att det är ju så att man gärna ska liksom självklart träna upp alla små muskler igen så att de är på rätt ställe och tål lite grann, men det kan absolut vara bra att ha i en övergångsfas, och jag måste säga att jag som har haft så mycket problem med mina hälar, jag hade såna inlägg som var gjutna efter mina fötter, men jag kände efter ett tag att jag behöver ju inte det. De gjorde nästan att jag kom liksom fel med fötterna.
Jag har också känt
för att
det.
Jag kunde inte röra dem, och jag hamnade på utsidan av foten fast jag egentligen ska springa rakt. Eller jag springer egentligen rakt om jag inte har dem. Men jag har så stenhårda valv så att jag behöver absolut ingen som håller upp det. Tvärtom. Mm. Men däremot det jag behöver, som jag känner är nästan till nödvändigt, är att jag har en liten hälklack i min...
Har du det nu också?
Ja, jag har haft det flera år. I alla löparskor, och det är för att mina hälsenor, jag känner att när de kommer för långt ner så den där lilla uppbyggnaden att jag kommer i en annan vinkel hjälper att jag faktiskt inte får ont.
Ja, men det är för att du har den här liksom fysiologiska grejen med dina fotvalv helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Jag är byggd så, men jag tror på att inte liksom vänja sig vid att vara beroende i man kan ha det under en period i en övergångsfas och i vissa skor och i vissa tillfällen. Mm. Men också varva lite grann.
Jag hoppas att Maria känner att hon har fått lite nya saker att tänka på här.
Lugn
i alla fall.
Upptrappning, där har vi nyckeln, och lyssna på kroppen. Mm. Träna annat.
Det har kommit in en fråga här från Ida som är en relativt ny löpare. Hon började springa i mars 2019 och nu är målet att springa Stockholm Marathon i år. Och hon har hört att det är dumt att ha tidsmål på sitt första maraton, men hon blir sporrad av tidsmål. Det leder till struktur och det utmanar henne i träningen. Hon sprang sin första halvmara i oktober 2019 och kom in på 1:58, och milen sprang hon 2 veckor innan på 51 minuter. Hon har varit aktiv hela vintern, ökat sina långpass till 24 kilometer som jag håller ett tempo på drygt 2,5 timmar. Hur kan man räkna med sina träningstider eller tävlingstider för att avgöra vad som är ett rimligt tidsmål för maran? Jag vill inte sätta ett för lågt mål, för då blir jag inte utmanad, men inte heller ett för högt, för då blir jag orolig för skaderisken. Hon har haft löparknä i början av sin löparkarriär. Har du något knep för att räkna ut rimliga tidsmål?
Oj, ja. Ida är inne på rätt spår att det är både sporrande att ha tidsmål, men det är också lite känsligt att ha tidsmål i tidigt skede i en karriär, för det är lätt att man blir lite för hetsig i sin ökning av träning, och ofta dessvärre är det så med träning att när man börjar träna så går det väldigt bra. en period. Och kroppen tar till sig det här och det, man blir bara bättre och bättre. Mm. Och sen så ökar man lite för mycket oftast för att man blir sporrad och det går väldigt bra. Och så kommer det ett bakslag.
Ja.
Det är så extremt vanligt och det är även på elitnivå fast på ett annat sätt. Men det är... Det är det största felet man oftast gör, att dras med i den här. Så att jag skulle säga att även om jag, som alla förstår, är en likadan person som Ida på det sättet att jag går igång på mål och sätter upp något tidsspann och så. Men det klokaste de kan göra är att faktiskt ta det lite som det kommer, att inte låsa sig vid ett tidsmål just nu, utan fortsätta nästan att tänka bara på att trappa upp träningen rätt.
Men man måste väl ändå ha någon form av så här maratontempo som man förhåller sig till, eller behöver man inte det när man är nybörjare?
Jo, det är klart, men problemet med maraton är ju också att det är en väldigt svår distans när man är nybörjare att sätta upp vad som är rimligt, för det händer så mycket på en mara. Halvmara är lättare att ha tidsmål på, en mil är lättare att sätta upp. Mara är så extremt svår distans att massor med saker händer.
Ja, speciellt sista milen, va?
Ja, och när man inte är riktigt rutinerad, får man säga, liksom varken mentalt eller fysiskt att springa den distansen, så är det lätt att det inte blir som man har tänkt sig.
Mm.
Men det är klart att är man lagd så att man får en kick av att ha ett mål, så är det klart att man ska ha det. Men det är inte helt lätt att räkna ut, även om man har sprungit liksom halvmara och mil och allt. Det viktiga jag tänker bara på innan man liksom räknar ut en tid som är ett mål är att fortsätta ha en klok tanke med sin träning. Att inte liksom dra sig iväg och trappa upp för mycket, utan ser det som att det här är hennes andra år hon har bara sprungit i ett år.
Ja.
Knappt.
Snart ett år.
Och det är väldigt kort tid, får man säga. Även om jag inte vet bakgrunden, hon kanske har hållit på med massa andra sporter innan. Men löpning är en annan sak, och hon får försöka liksom att tänka att löpningen är fortfarande en upptrappning i hennes karriär.
Ja, men jag köper verkligen det du säger, men jag tänker så här, hon måste ju ändå tänka, vilket tempo ska jag ha när jag startar? Alltså man måste ju ändå veta, man kan ju inte bara gå ut på känsla väl?
Utan, nej, det är klart
att... Lite snabbare än hennes lugna distanstempo någonstans måste hon ju gå ut. Jag tänker att hon ändå vill veta, för det så var det för mig när jag sprang min första mara, att jag fick ju höra från liksom folk att nej, men du ska inte ha några tidsmål. Så här. Fast jag kände att jag måste ju ändå veta, just i och med att jag var så orutinerad. Så ja, men du ska springa i så här 5:40 typ, fick jag höra. Ja, bra. Då vet jag det. Liksom. Sen så blir det lite hur som helst där efter kanske 30-32. Men innan dess så var det ändå skönt att veta så här, ja, men jag ska hålla 5:40.
Ja.
Så att man kan sikta på något i alla fall.
Jo, såklart att man kan göra det. Och det är klart att hon har en liten indikator på att hon har sprungit strax under 2 timmar på halvmaraton i höstas. Och nu fortsätter hon, och haft en bra vinter och en bra vår. Förhoppningsvis fortsätter det lika bra fram till loppet. Så det är klart att då kan hon ju sätta upp en tidsmål som är någonstans i ett spann, som hon säger, inte för hårt och inte för slappt. Men det är klart att hon kan ju inte räkna med att springa 2 halvmaror lika fort som.
Nej.
Så 4 timmar låter lite väl högt i dagsläget, men 4:30 är för slappt. Så att jag får väl liksom, om jag bara ska slänga ut en tid, så någonstans liksom 4:15. Jag skulle säga att inom ett par år så är hon ju absolut klart under 4 timmar på maran, om hon fortsätter att satsa på det. Men just nu så är det väl någonstans där.
Jag tänker, det som var för min del, som jag tycker var lite intressant, är ju att, och som jag tror delar med många motionärer, det är att man har ganska så här liknande snittfart på milen, halvmaran och till och med maran. Det var faktiskt så för mig. Framförallt halvmaran och maran tycker jag påminner om varann. Sen sista milen, så som du säger, då händer ju någonting och då klappar man kanske igenom. Men just att det är ganska snarlikt. Jag tycker ändå att det där du sa, 4-15 någonstans, var väl ändå en realistisk...
Ja, för man behöver liksom inte springa så otroligt mycket långsammare.
Nej.
Bara för att det är dubbla distansen. Det är kanske lätt att tänka att jag hade ingenting. Jag var helt slut efter halvmaran på den tiden, och det hade jag inte orka 2 mil till i. Men sakta man, eller lägger man sig lite långsammare, så kan det hålla lång väg. Så 4:15 säger Tida kan vara en perfekt målbild i år.
Känner sig jättefräsch efter 30-32 kilometer, så är det bara att brassa på.
Släpp bromsen och kör.
Ja.
Nej, men gå ut, räkna ut 4:15 tempo på kilometern och ligga och tuffa, och så ser du vad kropp och dagsform erbjuder.
Mm.
Och sen, men som sagt, stressa inte upp träningen för det, utan lugnt och fint, upptrappning, och du ska stå på startlinjen hel och frisk.
Verkligen. Det har kommit en fråga från Jessica, och hon undrar så här: hur ser ni på att normen inom löpning har blivit att man ska vara supersmal, låg fettprocent, utbliven mens etc. Min uppfattning är tyvärr att det har blivit så inom löpning, att det bästa är om man är sitt smalaste jag för att prestera på topp, vilket i slutändan kanske leder till stressfrakturer som man ser att främst tjejer drabbas av ofta. Hur ska vi tänka och jobba för att inte sträva efter detta? En fungerande menscykel är ju något av det viktigaste för oss tjejer, samt en hel och frisk kropp. Borde vi inte ändra på det här? Kan vi inte springa bra ändå?
Oj, det där har jag helt missat.
Ja, men jag frågade faktiskt Jessica då här på DM, för frågan kom på Insta DM. Så här, gäller det här elitlöpning eller även motionärer, frågar jag. Och då svarar hon så här, att det har blivit normen inom elitlöpning som i sin tur har smittat av sig till motionärer och de som vill springa lopp och prestera. Att folk tror att man måste ha den här kroppen för att lyckas.
Nej, alltså elitlöpning, långdistans har ju alltid haft den här problematiken. Det har ju liksom funnits även långt tillbaka i tiden. Men då är vi på extremnivå, och det är ju, som jag brukar säga, elitträning är ju inte hälsa. Det är ju på tok för mycket, och det är liksom inte sunt alla gånger, och speciellt då vissa grenar, får man ju säga. Alltså tack och lov, får jag säga, de distanserna jag höll på med, så var det inte liksom jakt på kilon och det på samma sätt. Eller,
fast det är ganska avklädd, tycker jag, ändå som liksom man springer i de här små, alltså, minimala.
Jo, men alltså, det är ju en extrem, alltså, vältränade kroppar, så då, men just det här att vara så lätt och tunn och utbliven mens, det var inte liksom normen för annat än för långdistans, och där är långdistans utsatt, och det är en problematik i det där att många jagar att något kilo hit och dit gör det lättare, men sen är det en balans till att ett kilo till ner, så är det istället stressfraktur eller att kroppen mår väldigt dåligt. Så att, men att det har lagt sig på en motionsnivå, det hade jag liksom inte riktigt klart för mig. Att det tycker jag är ju helt absurt, att det ska... Jag tycker att det är väldigt osunt på elitnivå att ligga där.
Men jag har ju hört om tränare som till och med har uppmanat sina aktiva att gå ner i vikt. Men då pratar vi ju elitnivå. Nu har jag faktiskt hört om, men det är ju inte alls...
Det låter inte som en bra tränare.
Och sen en annan grej är väl att de flesta tränare är ju faktiskt män. Liksom, man tar inte hänsyn till att det är en kvinna man skriver träningsprogram till, utan liksom, man kanske missar det här med att men det är lite hormoner som är i omlopp, och risken för stressfrakturer är ju större för en kvinna än för en man, eller hur?
Jo, men det är ju, men jag vet inte, men jag trodde att det var även på elitnivå ännu bättre kontroller numera med att man liksom ligger på rätt hormonnivåer och att man stoppar om man inte har rätt nivå på vikt och så. Jag höll ju på 90-talet, och det var ju redan då, så att det fanns ju tjejer som fick pausa från landslaget och så, för att de liksom låg på för låg nivå i fettprocent och inte mådde bra.
Men kom de tillbaka sen? Eller liksom?
Ja, då fick ju de ju hjälp och liksom jobba tillbaka en nivå som var rimlig. Men då var ju det på betydligt mer amatörnivå, skulle jag säga, än vad de jobbar med nu. Nu vet du att de jobbar mycket mer med tester och håller koll. Så att jag, min uppfattning är att det har blivit bättre på elitnivå, men sen är det individer. Folk kan inte tvinga någon. Du lever ett, det är vuxna människor och du tar ditt eget ansvar i slutändan. Sen kan du ju bli utesluten från tävling eller från landslag om du inte mår bra.
Men nästan värre för en motionär, tänker jag, som inte riskerar att bli utesluten ur något lag, utan man bara är själv. Du liksom, ingen bryr sig om egentligen hur du ser ut, för att du får vara med ändå, så att säga, i dina tävlingar.
Nej, nej, och det är ju helt otroligt om det ska gå ner på motionsnivå, att man jagar några kilo. Jag skulle ju bara säga så här, att den stora varningsklockan för en kvinna och på ett sätt enkelt att mäta det här, att man ligger på fel sida av gränsen, det är ju om du inte har mens.
Nej,
det är ju självklart, då är det ju direkt en stor röd varningsklocka som kroppen själv säger. Och den, tack och lov, finns ju den också, för den sätter ju stopp innan du får en stressfraktur eller innan du går sönder. Så att den ska man ju alltid lyssna på, för då, det är ju klart att
det är lite lömskt där, tänker jag, för att många käkar ju p-piller till exempel, och då kan du ju få blöd fast du egentligen, du kan ju maskera en dålig energi, alltså energiunderskott, för att du ändå får dina blödningar, men kroppen hade inte, du hade inte haft mens utan pillerna. Mm. Den är lite lurig.
Mm.
Så det ska man ju liksom ha i åtanke.
Ja, självklart, men jag tror så här, jag har pratat med rätt många människor just som jag tränar och så där, och många har ju egentligen, om man är sund i sitt tankesätt, så har man en matchvikt. Alla har liksom en vikt när man känner att om man nu tränar regelbundet och äter hyfsat normalt, så på något sätt så har alla en vikt där man liksom mår rätt bra i. Och så har vissa då försökt under perioder kanske gå ner ett par kilo inför något lopp och så. Jag hade en kund jag pratade med häromdagen och så han bara, jag mådde så himla dåligt. Vi pratade bara 2 kilo ner, men där var liksom inte hennes vikt.
Nej.
Egentligen. Och så de här 2 kilorna som man liksom kanske tycker att det kanske ska gå lättare att springa där. Men psyket mådde inte bra och inte kroppen heller på ett sätt. Då tror jag på ett sätt att det är bättre att hitta den där vikten där din kropp är stabil och där du inte liksom jobbar för att ligga, utan att du hittar liksom en nivå, men då handlar det ju om självklart att du tränar och äter hyfsat normalt då, och att den liksom, den hamnar på en, jag tycker många säger det liksom, att man känner själv att man får späka sig väldigt hårt för några kilon, och där mår man liksom, man är lättare men man mår inget bra.
Men tänk, är inte sociala medier, framförallt Instagram, en stor bov i dramat? Nu vet ju jag att du finns inte på Instagram, vilket du...
Jag har faktiskt öppnat upp min Instagram.
Ja, men jag såg att det hade börjat hända någonting där med din. Men vad hände nu? Du fick en ny profilbild i alla fall.
Ja, visst. Jag går sakta tillväga.
Men då ska du vara med.
Ja, men jag kanske ska jobba lite med jobb. Okay. Jobbrelaterat. Ja. Det blir inte så mycket privat.
Man kommer inte få se din frukost där.
Nej, där är jag inte än.
Nej.
Ja, men i alla fall.
Men där Instagram, tänker jag, där liksom scrollar man där och liksom gillar att kolla på löpning, då är det ju väldigt mycket magrutor och så här, alltså ganska många osunda kroppar man ser. Så det är ju, kan ju påverka om man redan är känslig, tänker jag.
Men jag tror så där som jag var inne på, liksom, att man kan inte heller bedöma en kropp när man tittar på en kropp, om den är, hur fort den springer eller hur bra den mår eller så, utan det handlar ju så mycket om att vi är byggda så himla olika, och det är därför man aldrig ska döma heller en, att om någon har några kilo för mycket, den kanske äter supersunt, tränar mycket och så, men vi är byggda olika. om någon som är lite smalare lagd äter också mycket och så, men det är, vi kommer inte se likadana ut, men att hitta sin matchvikt, där tror jag nyckeln sitter, för det går inte hållbart att leva i något minus för sin egen kropp. Man orkar inte, och det är för tufft.
Ja, men även om jag förstår ju precis vad du säger, jag kan ändå förstå de här som tycker att det är tufft om man kanske inte naturligt har den här, ja, men som man, jag vet inte vad löparkropp egentligen betyder, men liksom, ja, att man är väldigt smal. Om man inte har det naturligt kan jag förstå att man tycker att det är jobbigt. Jag menar, jag har kompisar som har fått höra, och jag själv har fått höra, även om jag är smal, så jag har ju liksom inte den här kanske jättesupersmala löparkroppen. Jag får ju ofta höra liksom att oj, ja, är du löpare? Liksom, du ser ju mer ut som en sprinter. Så här. Och, ja, men, och det är ju lite jobbigt, men man får ju tänka sig, man får inte ta, alltså, det är ett väldigt högt pris man får betala om man börjar få de här stressfrakturerna, och det, alltså, det är ett jäkla gissel, och man vill inte hamna där. Så nej, försök att liksom,
man måste runt det. Ja. Och sen är det ju det häftiga, jag tycker, när man tittar på ett långlopp eller springer ett långlopp själv, så är det ju så att det är extremt mycket olika kroppar, ja. Och ibland kan man ju titta på någon, kunde vara på elitnivå också, någon ser fruktansvärt bra ut, alltså man tänker innan, men någon som man inte känner igen då, vet kapaciteten på, man tänker shit, det där ser ut som en riktig storlöpare,
ja.
Och sen när man börjar springa, nej, så hamnar den en bra bit bak där. Inte alls så vass som kroppen speglar. Och så är det någon annan som inte alls man tror ska vara så bra, som bara susar förbi. Och det där händer ofta i långlopp också. Så man ska inte hålla på värdera folk efter förmåga bara för att man är byggd på olika sätt.
Nej, alltså,
då skjuter man sig själv i foten.
Ja. Så,
titta inåt dig själv, må bra, strunt i andra och hur man ser ut, och hitta liksom din matchvikt, din kapacitet utifrån dig själv, och det går aldrig att liksom skruva om en hel kropp ändå, utan gör det bästa av dig själv.
Absolut. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Det ska bli väldigt skönt att få vila rösten nu, känner jag.
Ja, du behöver nog hem och kurera dig, helt enkelt.
Ja, ska jag verkligen göra. Är det någonting du vill säga innan vi stänger butiken för idag? Vi har ju haft ett väldigt omväxlande program här med Niklas och massa annat.
Ja, jättespännande. Nej, men jag bara tänker så mycket liksom på att jag är lagd så att jag tänker hela tiden att man ska titta på sig själv mer än att jämföra sig hela tiden. Och, så gör det bästa av er själva, ut och ha kul. Det här ska ju vara roligt i grund och botten, och må bra.
Ja, men jag tror folk glömmer det lite grann. Så här. Man blir så här, glider in i, kanske ibland i något så här prestationstänk som man har fått med sig kanske från arbetet eller från något annat. Och det är, ja, men alltså, precis som du säger, glöm inte bort något roligt. För det är ändå det som gör att man orkar hålla på i längden.
Jag älskar ju att springa.
Ja.
Varför inte bara göra det?
Ja, men det tycker jag var så imponerande när vi var där i Spanien nu, nyligen. Och liksom, ni skulle ut och springa långpass där på morgonen. Man bara så här såg hur liksom alla var så här superpeppade. Bara, ah, det är så här roligt. Det var inte så här, ah, vi måste hinna springa, det är jätteviktigt. Det var mer så här, gud vad skönt.
Ja,
ja, det är
och,
helt
och
rätt.
Och strunta i klocka och prestation ibland, ja. Och bara njuta och titta på var du springer. Och gå in i känslan. Det är... Då kommer prestationen.
Exakt, men så är det ju ofta. Det
krya på dig, Petra.
Ja, du. Tack, Malin. Jag ska försöka få lite mer hostmedicin här från läkaren i eftermiddag för att klara natten. Ja, se när jag kommer igång med löpning igen. Peppa peppar. Det var allt från Evelöv och Månström idag. Och nu är du varmt välkommen in på vår Facebook-sida och vårt Instagram för att tycka och tänka om dagens avsnitt. Och gärna önska teman för framtida program. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Medistus Antivirus och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.